Hon fick sin första folkdräkt innan hon fyllde ett. Sen var hon i princip fast. I P4 Extra gästen nördar vi ner oss i folkdräkter tillsammans med textilkonstnären Lina Odell. Varför väcker den så starka känslor? Och varför tycker hon att folkdräkten ska få bli mer personlig? Jag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen säger jag till textilkonstnären Lina Odell.
Tack så jättemycket.
Ja, vi ska prata massor om folkdräkter tänkte jag. Om man får modernisera dem som man vill. Vad har du på dig idag då? Det är ingen ren folkdräkt du har på dig idag.
Nej, idag har jag inte en ren folkdräkt på mig. Idag har jag på mig delar av linneplagg som kan användas till eller under folkdräkt. Men man kan ju lika gärna använda dem som vanliga sommarplagg.
Mm. De ser väldigt sköna ut.
De är supersköna.
Det är linne, det är vitt och sen har du något broderi här på bröstet va?
Ja, jag har en hängselsärk underst, en svart hängselsärk som är en modell från Dalarna. Och sen så har jag en vanlig vit liksom, linnesärk över med monogram på där det står mina initialer och årtal.
Ja, 2025.
Ja, jag gjorde den förra året.
Ja, väldigt, väldigt fint. Du, går det liksom att ha på sig en full folkdräkt i den här värmen?
Ja, det är klart det går. Alltså det är kanske inte alltid bekvämt. Idag är man ju van att ha en annan typ av kläder på sig. Men man får också komma ihåg att man kanske underst kanske man har linneplagg som suger upp svetten eller liksom håller den kall. Och sen har ju ull också faktiskt en isolerande förmåga som gör att det blir oftast inte så varmt som man tror att det ska bli.
Så det går alldeles utmärkt?
Det går alldeles utmärkt.
Ja, vad härligt. Du är först i Sverige att ta emot gesällbrev i direktsömnad.
Ja.
Herregud, aktuell med boken Sy folkligt.
Precis.
Från folkdräkt till dräktlek. Hur gammal var du när du bar din första?
Oj, alltså det hade jag ju innan jag var ett år. Då hade jag en sån Leksands kulldräkt, en sån gul kolt. Och sen så hade jag väl nästan när jag var lite över året. Och sen så hade jag väl nästan när jag var runt 3 och sen när jag var runt 5. Och så.
Vem stod för de folkdräkterna?
Det var farmor och hennes tvillingssyster som liksom sydde till hela släkten. De var liksom med om den här 50-tals folkdräktsvågen. Så de sydde och vävde och halva släkten fick sina dräkter gjorda.
Kan man fastna redan som ettåring för någonting?
Det vet jag inte, men jag har alltid känt mig, jag kan inte säga hur jag kände när jag var ett, men när jag var barn så har jag har alltid känt mig väldigt fin när jag får de här typen av plaggen på mig. Min syster hatade det, hon tyckte det stack så hon kände sig tantig och ful, men jag har liksom alltid känt mig som en så här prinsessa med så här mycket vid i kjolen och fina färger, och så jag har alltid gillat det.
Ja, men du har sytt en till din syrra. Sen också väl?
Ja, det har jag. Men det dröjde tills hon var 45 innan hon, liksom, innan hon förstod att okej, jag kanske kan ha en dag. Ja.
Vi har så mycket att prata om när det handlar om just folkdräkter. För jag tycker mig se att de har blivit mer och mer populära. Det får du berätta mer om jag har rätt där eller inte. Textilkonstnären Lina Odell är det som är med oss idag. Vi var inne på det här med att din första folkdräkt hade du väl när du var typ ett.
Ja, innan ett.
Innan ett. Mm. Kan man liksom säga att du fostrades in i den här dräkttraditionen på något sätt?
Jo, men det kanske man kan göra. Alltså, jag kommer ju från Dalarna och där är ju dräkter. Man ser ju dräkter hela tiden överallt. Alltså, fort någonting ska invigas så är det liksom en spelman och en dräktperson där på något vis. Och så hade man ju på, när folk ska gifta sig, på skolavslutning. Jag har ju liksom alltid haft dräkt som ett fint plagg. Det var enkelt att ta på sig. Man behövde aldrig tänka, åh, ska jag på mig till det här? Utan dräkten fanns liksom alltid där.
Mm. Och så har det varit sedan dess då?
Eller? Alltså jag hade ju ett litet glapp, du vet, tonåren. När man kanske inte tyckte att folkdräkt var det roligaste. Men sen så återupptäckte jag liksom den när jag var runt 20. Och då följde jag ner i kaninhålet och kom liksom inte upp igen.
Är det så?
Ja.
Och vad är det för kaninhål? Vad är det som drar dig så mycket till det här med folkdräkten?
Färg och form, mönsterklascher, skevhet, historia skulle jag säga.
Vilken blandning.
Ja, det är fantastiskt.
Ja. Men du tog också omvägen via Danmark, va?
Ja, det gjorde jag. Det kanske krävdes att jag liksom försvann lite längre hemifrån för att jag på något vis skulle upptäcka liksom vad jag hade med mig från barnsben. Jag hade en sambo, bodde i Danmark och gick på folkhögskola där en sväng och satt i deras bibliotek och upptäckte den här tidningen Hemslöjd. Och i början på varje tidning så var reklam för en skola som hette Sätergläntan. Och den låg i Dalarna och jag hade aldrig hört talas om den. Och när jag såg vad de gjorde där så bara, där måste jag gå. Det är dit jag ska. Så att jag sa väl till min kära sambo att så här, jag ska dra upp till Dalarna. Du får hänga på om du vill, men den här skolan ska jag liksom gå på.
Ja. Hängde sambon med?
Ja, det gjorde han. Men det tog slut på sommaren innan. Så.
Men det var inte folkdräkternas fel?
Nej, det var inte folkdräkternas fel. Det var det inte. Ja.
Men du, det här att skapa det senaste modet verkar inte du ha varit så intresserad av egentligen. Då,
nej, eller? Nej. Alltså jag hade ju börjat efter gymnasiet. Jag gick ju konstgymnasium och tröttnade totalt på konst. Och då upptäckte jag det här med textilen. Men den typen av utbildningar man kunde gå då, det här är ju slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Det var liksom textil, det betydde mode. Mm. Men jag insåg ju ganska snabbt att det här med att förutse liksom nästa säsongs mode eller syplagg som såg ut på H&M, det var inte min grej. Jag ville veta hur saker jag gjort. Hur spinner man en tråd? Hur framställer man den här färgen? Hur gör man broderistyng? Det var det jag liksom ville veta, och det funkar inte riktigt på modeutbildningar och nej, så att Sätergläntan, där var där jag landade.
Mm. Vad är det med det här som hur det var förr, tror du, som slår an en sträng hos dig?
Jag vet inte riktigt. Alltså, jag har alltid gillat så här förr i tiden. Jag har ju minnen av när jag var typ så här 10 och vi var i sommarstugan hos några kompisar uppe i Dalarna. De hade ett sånt där vattenok på väggen som så här pynt. Och jag fick testa det, jag fick ta ner det och testa att hänga två hinkar med vatten i de där liksom kedjorna. Och jag bara njöt och bara, åh, jag får bära vatten med ett ok. Alltså jag kan ju inte förklara varför jag tyckte det var så himla roligt.
Nej, för det var ju hårt slit på den
tiden.
Ja,
visst var det liksom. Det. Och när jag var liksom i mellanstadiet så ville jag bo i källaren i vårt växeltegelhus. För där nere var det mörkt, som det var förr i tiden i stugorna. Där var det också mörkt. Alltså jag hade liksom en föreställning av förr. Jag drogs till det, bara helt enkelt. Men det var ju först liksom när jag hittade textilen och blandade ihop det med liksom förr i tiden som det på en vis blev fyrverkeri. Mm.
Så det är inte så att du går omkring och bär vatten i hinkar hemma? Liksom, i såna...
Nej. Nej. Det gör jag
så
inte.
Så långt går det inte.
Nej.
Vi pratar lite grann om din farmor som ju sydde. Men det är inte hon som kanske varit din stora inspiration, eller?
Nej, farmor var ju typiskt här hemmets journaltant. Liksom. Åh, vilken trevlig dubbelsängsöverkast. Det kan jag virka i brunt akrylgarn. Alltså, hon var ju den typen av liksom, att händerna ska aldrig vara, de ska aldrig vila, man ska alltid göra. Men hon var inte en människa som hade så mycket färg- och formsinne. Men sen har jag ju från min mormors sida. Mormors mamma var ju kragsömmerska på NK i Stockholm. Så att jag har och gammel farmor på andra hållet. Alltså min farmors mamma, hon var ju sömmerska. Och hon sydde dräkter till Dalaregimentet, alltså uniformer och så. Så att jag har liksom det här med textil från många olika håll.
Mm. Och så har du bara liksom utvecklat ditt eget då.
Ja, precis. Ja.
Det finns säkert de som kanske har sett dig också i Mandelmans gård. Ja. Du var med i något avsnitt där och hjälpte Marie med en folkdräkt.
Ja, eller vi sydde ett livstycke gjorde vi. Hon hade rötter i Asarum i Blekinge, så att vi utgick från ett originalliv som jag hade och tittade på det. Och sen så sydde vi till henne då hon fick välja liksom tyg och sidenband och sådär, så sydde vi upp det tillsammans.
Men ser du det som du gör, för du är ju på sociala medier och så vidare också, en del kallar det för folkdräktsinfluencer, är du det?
Alltså, jag är lite allergisk mot influencer-namnet eftersom att det oftast liksom betyder influencer mot någon typ av liksom konsumtion av varor. Titta vad jag har köpt, om du följer mig så får du 20% rabatt på. Och sån är ju inte jag. Jag vet inte om jag klarar, snarare skulle säga inspiratör kanske. För jag, ja, influencer, jag förstår varför folk kallar mig för det eftersom, ja, men det är mer inspiratör jag känner mig som än en influencer.
Folkbildning?
Ja.
Hur då?
Alltså jag jobbar ju med folkbildning på många olika sätt, men just spridande av liksom information och spridande av nyfikenhet och liksom glädje för tradition ser jag som en väldigt stor del av det jag jobbar med.
Varför är det så viktigt det här med att liksom folkdräkten får fortsätta leva?
För det första så tycker jag att det är så himla spännande och det är roligt. Det är ju en konstform, eller vad ska jag säga, ett textilt arv som är så härligt att djupdyka i. Och sen är det ju en del av våra rötter, det är en del av hur som berättar om hur vårt samhälle har sett ut. Och sen tycker jag om det här med att det handlar mycket om också, om man tog hand om alla sina vanliga kläder som man tar hand om med folkdräkt så hade vi ju inte behövt springa på H&M. Alltså det här med att ta hand om textilier, förstå textiliers värde. Att också uttrycka oss själva och var vi kommer ifrån och vem vi är genom vad vi har på oss.
Hur lång är folkdräktens historia i Sverige?
Det är ju lite svårt att säga. Det beror ju på så här, hur långt har det funnits dokumenterad. Man kan ju se på vissa dräkter att de har vissa så här, historiska drag. Att det är mycket 1600-tal i liksom, sydöstra Skåne eller liksom, i Vingåker eller i Ampir i Hävrödräkten. Eller, där kan man ju liksom se vilken tidsepok det kommer ifrån. Men sen är det ju inte alltid att folk i dräkt har dokumenterat på samma sätt. Det här är ju allmogens kläder och det är ju inte ofta de dyker upp i konst längre bak i tiden. För då har man bara avbildat så här, stora slag och kungar och liksom. Och sen har man ju inte sparat på allmogens saker på samma sätt som han har gjort med kungliga föremål. Så de dyker ju inte upp i museets samlingar så heller för liksom senare tid.
Så det är lite knepigt att få reda på information om riktigt gamla folkdräkter, eller?
Ja, det kan det ju vara. Ja. Och sen mycket att, jag menar, allmogen, de tillverkade mycket av sina textiler själva. Minsta lilla som det gick att återanvända så gjorde man ju det tills det inte gick längre. Alltså sockor repades upp, kardades om, fick en ny ull, stickades om. Så att sparade plagg från långt tillbaka, det finns ju liksom inte riktigt om det inte är kungliga föremål.
Mm. Väldigt, väldigt intressant. Sen finns det ju också många tankar om folkdräkten, till och med en dräktpolis. Jag tänkte vi ska prata lite mer om det. Textilkonstnären Lina Odell är det som är P4 Extra idag. Dexys Midnight Runners, Come on Eileen i P4 Extra. Lina Odell är med oss, aktuell med boken Sy folkligt, från folkdräkt till dräktlek. Så du tycker vi ska leka lite mer, Lina, då?
Ja, definitivt.
Hur då?
Jag tänker att det är dags att folkdräkten får bli lite mer personlig. Alltså det är så mycket regler, det är så mycket förväntningar, det är så mycket hinder som gör att folk vågar liksom inte utforska sitt eget kulturella arv. Och där tycker jag att vi måste släppa lite på det.
Vad är det för regler då?
Ja, det kan vara allt möjligt. Det är ju regler som också är spännande. Som till exempel så här, ja, men gult förkläde har man om man har sorg. Eller att liksom det här förklädet har man tredje dagen påsk. Eller, alltså sånt som, det finns ju många regler som säger, som beskriver hur det här gamla samhället har sett ut. Som är väldigt intressant. Men jag tänker också att man kan inte, det är svårt att bjuda in och göra folk nyfikna på någonting som är så svårt att tyda. Att man liksom, och gör, alltså lätt att göra fel i att man inte vågar liksom.
Ja, då blir det ju för några få.
Ja,
så
då
fall.
Blir det för en liten exklusiv grupp som står och ryggdunkar varandra på sig. Vad bra vi är som gör allting rätt. Alltså det funkar ju inte om man vill bredda. Om man låter en tradition leva så måste den liksom få utvecklas.
Men hur mycket tradition ska det ändå finnas kvar i de här dräkterna då?
Jag tycker att det här med tradition tycker jag är någonting som man kan utforska. För mig är det någonting som liksom föder eller nyfikenhet. Lekfullheten tycker jag kan komma in i början när man säger, åh men vad roligt, vad det här verkar spännande. Och sen så djupdyker man oftast när man får ett intresse, så djupdyker man ju det. Och så lär man sig alla de här traditionerna och vad som är speciellt med den här dräkten och varför den ser ut som den gör. Och då får man ju förståelse för vad man har på sig och vad man håller på med. Jag ser det här lekfulla som mer som jag sagt så här, vad ska man säga, en port in i tyngre dräktbruk liksom. Att det är bara starten, för sen blir det ofta så att blir man nyfiken så vill man oftast ha reda på mer.
Mm.
Och då får man också förståelse för vad man har på sig och vem vet, man kanske börjar med att leka och så kanske man blir en sån här jätterabiat dräkttanten som måste gå runt och säga att alla har fel.
Har du råkat ut för såna?
Ja. Men det var ett tag sedan faktiskt. Ja. Det var när jag var 20 så blev jag åthutad en gång när jag hade på mig en dräktjacka som hon inte tyckte att jag skulle få ha, för jag kom inte från den takten.
För det är ju det där också med regioner och i geografin. Det är ganska liksom, vad ska man säga, djupt rotat. Vissa dräkter får man bara ha om man kommer från det och det området. Är det fortfarande så, upplever du?
Idag är ju det där lite svårare, för vi rör på oss så himla mycket. Alltså det är ju ingen som bor i samma, det är nästan ingen som bor i samma lilla by i tre generationer längre. Och vad ska man då säga? Ska alla som har flyttat därifrån inte få kläderna på sig, så kommer, eller de som flyttar dit inte få kläderna på sig, vilka ska ha det då liksom? Men ja, regler finns, men regler kan också böjas, och jag menar varje sån här liksom dräktvåg som kommer tolkas ju om lite grann. 60-talet hade mycket kortare kjolar. Det klippte folk av sina kjolar för att det var coolt med kort. Liksom på 70-talet kom polyester in för att det var ju så praktiskt att man skulle dansa folkdans. Och på 50-talet då försvann många av de här exklusiva materialen, siden och så här. För då var det liksom på mod att riktigt äkta hemslöjd, det skulle vara handgjort. Så då skulle alla väva sina egna band och knyppa sina spetsar. Alltså, Och ändå påstår liksom folk att hela tiden att ingenting får förändras med dräkten och det har sett alltid likadant ut. Men det är ju inte riktigt sant.
Det har förändrats mycket.
Det har förändrats. Och sen finns det ju de här, till exempel socknarna runt Dalarna, där dräktskicket var aktivt väldigt långt in, alltså långt fram i tiden, alltså in på 1900-talet. Och det är känsligt och man kan trampa folk på tårna. Men jag tänker samtidigt, men det är väl ingen som har dött av det?
Alltså, man kan få lite sura blickar.
Man kan få lite sura blickar. Men det kan man ju få om man har röd tuppkam också. Det har väl inte liksom hindrat punkarna att vara punkare.
Alltså. Men folkdräkter är ju någonting. Alltså det väcker känslor. Det har gjort det ganska länge har jag upplevt i alla fall. Ett tag var det liksom nästan fult och folk var lite föraktfulla som någon kom i folkdräkt och sådär. Varför är det så med folkdräkter, tror du?
Jag tror att framförallt så kan det också vara att det inte alltid är positivt för alla. Jag menar, det är ju en stor del av Sverige som inte är så att säga födda här i tredje generation, som kanske mer ser liksom folkdräkter som någon slags tillbaka till innan, alltså bevara Sverige svenskt delen liksom. Och då är det klart att då känns ju inte folkdräkt särskilt roligt. Och sen vet jag, jag har en annan kompis som är en sån här som har bott 4 generationer i samma by, och hon tycker att det är jobbigt med folkdräkt för att hennes minnen av när hon hade dräkt på sig, det var liksom att varenda moster och faster skulle vara där och så här peta och nu är det sjalen på sned och bråsen sitter inte som du ska och uppför det ordentligt. Så därför tycker inte hon så mycket om dräkt, för att det bara påminner om någon typ av tvång.
Men vi laddar det med någon slags symbolik för oss,
ja,
på olika sätt.
Och sen är det ju ofta det här att ja, men farmor kanske vävde tyget och handknypplade spetsen. Och det är liksom hela farmors person och arv på något sätt ligger i de här kläderna. Att det blir liksom så nära. Det är också någonting som man har på sig mot kroppen. Det blir liksom väldigt personligt.
Mm. Och nu upplever jag att det är ganska populärt med folkdräkter. Har jag fel eller?
Nej, det har kommit en dräktvåg igen. Alltså det brukar göra det ungefär så var 30-40 år. Så brukar det ofta hoppa liksom över en generation sådär, eller två, och så kommer det tillbaka igen.
Alltså jag tycker det här är så otroligt spännande, för jag är från Balkan och där har man också mycket folkdräkter i musikaliska sammanhang.
Ni är fantastiska dräkter.
Instrument och så. Ja, de är helt ljuvliga alltså. Men för svensk del då, finns det någon kändisdräkt?
Alltså det finns ju en dräkt som jag tror många tänker på som liksom den typiska svenska dräkten, och det är ju den som vi har fått totalt uttjatad i våra ögon med, och det är ju Rättviksdräkten. Den har ju dykt upp på så här kakburkar och souvenirer och liksom i över 100 år, så det är väl den som folk känner igen mest skulle jag tro. Mm.
Hur lång tid tar det att göra sy en dräkt, Lina?
Alltså hur lång är en sladd?
Det där är ju, det går. För det är så många lager också, det ska man ju veta. Det är ganska, kan vara ganska många lager i en dräkt.
Ja, men sen beror det på så här, är det här liksom folkliga kläder som kommer från 1880 när man liksom hade trampsymaskin? Eller är det så att det här är från en bygd där du måste ha speciell randning på kjolen och vid livet, så därför måste du väva hela tyget själv? Eller, alltså, eller är det liksom utdrag som är stora kragar från Skåne? Eller, alltså, det finns ju otroligt många lager i det här. Det beror ju helt på vilken dräkt du ska göra.
Mm. Men om man ska göra den själv så får man räkna med att det är ganska mycket pill.
Jag gjorde en rekonstruktion av en dräkt för några månader sedan, och den gjorde jag på en helg.
Ja, du
men
gjorde
det,
den
men
på
det
en
är en 1880-talsdräkt som är det mesta är sytt på maskin. Jag stickade spedetröjan på stickmaskin. Jag liksom, så den tog en helg. Men det är klart, om man liksom ska väva tyget själv, man ska sticka den här spedetröjan för hand, det kan ju ta månader liksom.
Men fantastiskt. Det är slow making. Det är så inne nu. Man ska
det
bara,
är ju
liksom,
det.
Komma ner i varv och bara skapa något med händerna.
Ja, det ger ju så mycket. Alltså när händerna jobbar så vilar ju huvudet på något vis.
Det kan vi behöva. Mm. Vad underbart det var att ha dig här. Lina Odell, tusen tack.
Tack själv.